Ja, välkomna till denna kväll då vi ska tala om profetians gåva i Nya Testamentet. Och jag vill börja med en bön. Det är psalmboken 52. Det är den mest typiskt karismatiska sången i hela psalmboken. Den är skriven, två första verserna, av en pastor i Helgelseförbundet, Erik Bergqvist. Den tredje versen är mycket intressant därför att den är ursprungligen skriven av John Newton, slavskepparen som blev präst i väckelsepräst i anglikanska kyrkan och mest känd för sin psalm Amazing Grace. Det är han som har skrivit tredje versen. Låt oss bedja. Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör, och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör. Gjut din ande över varje törstig själ, och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl. Låt den helga elden falla ut i våra hjärtan så, att den där må helt förbränna vad som finns av hö och strå. Gjut din ande över varje törstig själ, och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl. Andens gåvor till oss dela, och låt under bland oss ske, med din kraft det sjuka hela, och din frälsning låt dem se. Gjut din ande över varje törstig själ, och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl. Herre, detta beder vi i ditt namn. Amen. Ja, det här manuskriptet som jag har är delvis tillkommet snabbt därför att det var mycket mera att behandla än jag hade tänkt mig. Så vi startar först då med terminologin. Och den ska vi försöka bygga upp utifrån första Korintherbrevet 12 där Paulus talar om andens gåvor. Han besvarar ju olika frågeställningar, som ni vet. Och vi känner inte till alltid vilka frågor han tar upp. Men här är det tydligt att han tar upp frågan om de andliga gåvorna. Och jag läser. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Och nu står det på grekiska, och jag har satt inom parentes. Pneumatikon, det betyder andlig, och sen finns det inget substantiv, utan ordagrant i fråga om det andliga, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Så man måste supplera något ord, och då har man supplerat antingen gåvor som i 2000, eller andliga ting som i folkbibeln, eller andliga personer som i någon av de engelska översättningarna som jag tittade på. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Tydligen så fanns det eller i församlingen före detta medlemmar i mysteriereligioner av olika slag, och de hade så att säga varit vana med att uttala förbannelser över andra religioner, här då över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Och det här är då inte fråga om bara att man upprepar en konfessionell formel som är den första trosformeln, menar man i den kristna kyrkan, Jesus är Herre. Utan här menas det att man så att säga bekänner detta i offentligheten med risken att man drabbas av förföljelse eller mister sitt liv. Så det är inte bara att man så att säga, uttalar Jesus för Herre, för det kan ju vilken papegoja som helst lära sig. Mm. Utan det är fråga om en bekännelse som är förankrad i ens inre och man är beredd att dö för den. Och det kan man bara om man är fylld av den helige ande. Och så kommer det, nådegåvorna är olika. Och där har vi det ordet karisma. Och det står i pluralis, och jag har återgivit det här i texten, karismaton. Nådegåvorna är olika. Och så, men anden densamme. Och så kommer det i vers 5, tjänsterna är olika. Och där används ordet diakonion, återigen i pluralis, alltså diakonia. Det känner vi ju igen, det betyder tjänst rätt och slett. Och här kallas alltså nådegåvorna för tjänster, diakonia. Men Herren är densamme, Jesus alltså. Och 6, verksamheterna är olika. Och på grekiska så står det energematon. Och energemata betyder kraftfulla gärningar, och därför så översätts det ibland kraftgärningarna är olika, skiljer sig här åt i bibelöversättningarna. Vi har verksamheter här i 2000. Och vi, men Gud är densamme, och ni ser att här har vi ett trinitariskt mönster mycket tydligt, först med anden, sen med sonen Herren och sen med Gud Fadern. Han som verkar allt i överallt, hos var och en framträder anden, vers 7. Och här har vi den fjärde termen som används synonymt om nådegåva, nämligen fanerosis. Jag borde ha satt ett e för att få fram rätta uttalet. Det är alltså femte termen som är synonym med det vi kallar för andlig gåva. Fanerosis, det betyder framträdande manifestation. Så här är det andens manifestation som Paulus lyfter fram. Och han säger, hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det är annorlunda översatt i både 17 och folkbibeln. Men själva innehållet är detsamma. Och sjätte termen som används om nådegåva har vi i Romarbrevet 12. Romarbrevet 12. Där vi också har en uppräkning av nådegåvor från vers 6 till 8. Men innan den kommer så sägs det i vers 4, Romarbrevet 12. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter. Och där för, vad ska man säga, utvecklar 2000 termen praxis, för det är praxis som står där, praxin i akkusativ objektform, och det översätts uppgift och funktion här i Romarbrevet 12:4, de olika översättningarna. Så det finns alltså 6 termer som Paulus använder egentligen som synonymer för det som vi kallar för nådegåva eller andlig gåva. Och charisma då, översatt nådegåva. Det kommer ju från ordet charis som betyder nåd. Och här har jag kort systematiserat hur ordet charis används i Paulus brev. Dels som frälsande nåd, det är nåden i Guds hjärta, det är Guds attityd och disposition som leder till Guds nådes gärning, Guds nådes handlande i Jesus Kristus. Och det blir en Guds nådes bevisning mot oss när vi hör ordet, undervisningen, budskapet om Jesu död för oss och uppståndelse för vår rättfärdighet i förkunnelsen. Och det leder då till omvändelse, rättfärdig förklaring, pånyttfödelse. Det är allt, det är ett så vitt innehåll som nåd har hos Paulus när det gäller frälsande nåd. Sen kan man, och då förtydligar jag Paulus, för det andra så kan charis betyda förvandlande nåd. Och det är det som då sker genom det vi kallar för helgelse och förhärligande på uppståndelsens morgon. Och för det tredje så kan man tala om Guds utrustande nåd. Guds utrustande nåd. Och där används då ordet charisma i första kor 12. Det är ett försök att systematisera Paulus och göra Paulus klarare och tydligare än han så att säga är när man läser texterna. Och få lite systematisk ordning på hur han använder termerna. Och det är klart, det är alltid underkastat då ett visst, man kan träffa mer eller mindre 100% rätt. Det finns ett undantag, Romarbrevet 5:16, där använder han faktiskt karisma och menar charis, Guds frälsande nåd. Ja. Ja, vad menar vi nu med andlig gåva, nådet gåva? Ja, det är ingen enhetlighet i svaret bland varken exegeter eller systematiska teologer. Det finns en snäv definition som säger att det är de nio nådegåvor som första Korintherbrevet 12 tar upp. Det finns också en oerhört bred definition av karisma som till sist gör alla människor till anonymous charismatics. Det är Max Weber, religionssociolog på 1800-talets slut, som använder ordet karismatisk i sociologisk bemärkelse för att återge den typ av talare, religiösa talare, politiska ledare, alla ledartyper som har förmåga att entusiasmera folk och leda folk och få folk att följa sig. Dessa personligheter kallar han för karismatiska personligheter. Det är därför vi har fått termen karismatisk i det vida språkbruket. Vi brukar säga att Tony Blair, han är en verkligt karismatisk talare. Han är i och för sig har kommit i tro i Oxford, i credo där. Han är döpt av en av mina vänner som är biskop nu i anglikanska kyrkan. Så han har en rik erfarenhet av både omvändelse och ett levande församlingsliv under sina unga år. Men hans personlighet är ju mycket starkt karismatisk. När han står i talarstolen så förstår man ju att det finns folk som tror på honom. Eller Bill Clinton, han har samma karismatiska utstrålning som talare. Ja, det skulle nog ingen, därför att det är en sån ond talekost. Så jag tror inte någon skulle vilja använda den termen, därför att karismatisk har även i den här enormt vida bemärkelsen en positiv innebörd. Men du har rätt, han förförde folk massor och hyggligt. Ja, demonisk är ett bättre. Man kanske kan säga demonisk karismatisk då i Webers bemärkelse, jag vet inte. Jag vet inte hur Weber skulle ha uttryckt det. Hur som, jag kommer tillbaka till det här nästa gång, till den här enormt vida innebörden som man använder karismatisk i, runt om i också kristenheten idag. Det som har varit speciellt intressant med nådegåvorna är de tre som jag har skrivit upp här, profetia, tungotal och helande. Det är de som alltid och allestädes i kyrkohistorien har väckt uppmärksamhet. Och detta mycket tidigt i Korintförsamlingen som vi ser. För där diskuterar man ju tungotalet. Det är det som är huvudproblemet i den fråga som man har ställt till Paulus utan tvivel. Går man till den apostoliska kyrkoordningen, den apostoliska konstitutionen som är den tidigaste kyrkoordningen som vi känner till, som förmodligen skrevs ursprungligen någon gång på 200-talet i Rom, kanske det var Hippolytos som skrev den, som sen översattes och tillämpades i olika delar av kristenheten, så vi känner till den syriska kyrkoordningen från 300-400-talet. Och sen finns den i koptisk form och den har spritt sig till Etiopien och Georgien och så vidare. Bitar av den. Även där så märker man att det här är något som måste behandlas. Hur förhåller sig det etablerade prästerskapet? Prästen, biskopen, diakonen. Det etablerade ämbetet på 300-400-talet, hur förhåller sig det till det karismatiska, de karismatiska funktionerna eller tjänsterna, de som talar i tungor, de som helar och de som är profeter? Det var så att säga spänningar, det var bråk, det var motsättningar, och det måste man försöka lösa i de här kyrkoordningarna. Och man ger så att säga plats, om vi uttrycker det mycket förenklat, både för det institutionella ämbetet och det karismatiska ämbetet. Eller karismatiska tjänsterna, eller karismatiska funktionerna. Forskarna är 100% oeniga hur de ska se på det här. Det är väl i stort sett så att de som själva är högkyrkliga, vare sig de tillhör ortodox, katolsk, luthersk, anglikansk och så vidare tradition, de menar att det fanns mycket fast etablerade ämbeten mycket, mycket, mycket tidigt. De som är mera, ja, vad ska jag säga, karismatiskt sinnade, oavsett vilken kyrkotradition de kommer ifrån, de menar att det ursprungligen mer var karismatiska funktioner. Men så småningom så medger även de att det blev en motsättning mellan det institutionella ämbetet och de karismatiska funktionerna. Det där är ett stort ämne för sig och vi ska inte gå in på det. Men det är mycket intressant att när den katolska kyrkan idag diskuterar Vassola Rydéns profetior, som jag ska komma in på mot slutet. En kvinnlig profetissa, gift med en svensk diplomat, ursprungligen grekisk till sin födelse. Och när de ska diskutera värdet av hennes profetier, så tar de upp den här spänningen som, och det var Ratzinger som då ledde troskongregationen, han är ju påve nu, han säger att den här spänningen har funnits även i den romerska kyrkan, rakt genom hela den romerska kyrkan. Jag kommer tillbaka till det mer. Och att den sen finns i de andra kyrkorna, det känner vi ju väl till.
Men du, Jesus, talar han någonsin om ämbeten?
Nej, men frågan är ju vad Paulus säger, eftersom det är då kyrkan är igång, så att säga. Eller apostlarna, det är då kyrkan har kommit igång. Jesus lever ju så att säga innan kyrkan har upprättats eller grundats, eller hur man ska uttrycka det. På grundvalvisningen av Jesu frälsningsgärning, men ändå. Nåväl. Jag lämnar det där och går nu över till fråga 2. Punkt 2, vad är profetia idag? Och jag förkortar profetia med P. Och här så följer jag då Turner, och han startar då med: vilken är vår förförståelse när vi hör ordet profetia? När vi kommer till Nya Testamentet och läser texterna och när vi diskuterar det här i våra församlingar. För alla har vi en förförståelse. Det är väl bara den som är absolut genomsekulariserad kanske som inte har någon förförståelse. Men det trodde han eller hon ändå har på något sätt. I varje fall, om man växt upp i en kristen miljö har man definitivt en förförståelse. Och då finns det tre svar minst, kanske fyra. 1. Profetia är en andefylld och kraftfull predikan. James Packer, en av de ledande i den, vad ska man kalla det, puritanskt reformerta evangelikala delen av kristenheten, professor på Regent College i Vancouver, anglikan från England ursprungligen. Han och John Stott tävlade om att vara de som anslog tonen för evangelikalerna i engelska kyrkan. Det blev John Stott som vann och Packer flyttade till Vancouver och har sen spelat en utomordentligt stor roll i USA:s teologiska evangelikala kontext. Biskop Gertz har den här utläggningen i ett föredrag som han har hållit här, om det var Lötenkyrkan eller Johannelund kommer jag inte ihåg, en gång på 70-talet. Han säger inte bara att All profetia är predikan, men en del predikan kan vara profetia. Bra predikan ska vara profetia. Dålig predikan är definitivt inte profetia. Nåväl. Det här är den lutherska och reformerta ståndpunkten, kan man säga. Två. Profetia är ett slags uppenbarelsetal, nämligen ett tal som är fullt inspirerad av Guds ande och därför totalt sant, totalt auktoritativt. Det har givits för att upprätta och belysa Guds sanning som den har uppenbarats i historien och framförallt då i Kristushändelsen. Och i och med att den bibliska uppenbarelsen är avslutad så har profetian upphört. Detta säger Farnell, som är en reformert teolog i USA och som är cessationist. Och nu måste ni tyvärr lära er en massa ord som ni inte kan förut och som är omöjliga att översätta. Cessationist innebär att man anser att nådegåvorna har upphört i och med att apostlarna dog. Det är det latinska ordet cessatio som betyder upphörande. Samma ord som engelskan cease egentligen. Det kommer därifrån. Egentligen skulle även påven Johannes Josef Ratzinger säga samma sak. Han skulle hålla med om det här. Därför att det är egendomligt nog så att den romerska kyrkan håller hårt på att den slutgiltiga uppenbarelsen har upphört i och med engångsapostolatets död. Så där är den katolska kyrkan, den lutherska, reformerta kyrkan helt eniga faktiskt. Sen har den katolska kyrkan då den tanken att läroämbetet under påven får en slags extra gudomlig insikt hur man tolkar och utvecklar den uppenbarelsen. Och det är på den grundvalen de då lär sånt som vi inte alls tror på, nämligen Marias... att hon avlades utan synd, inte bara Jesus, och att hon togs upp till himlen och så vidare. Och före påven försökte få till stånd någon slags doktrin om hennes meddelaktighet i frälsningen, men remissvaren sa nej. Och det har inte diskuterats med nämnvärt.
Ja.
Nej, alltså det skulle Ratzinger försöka undgå. Han skulle säga att ja, det är alltså en insikt i uppenbarelsen som har givits. Men alltså vi tycker ju inte det håller. Jag håller med om din invändning. Men jag försöker återge honom som han skulle ha svarat om han hade varit här. Alltså. Det har en viss... Det spelar också en viss roll när han sen bedömer Vassola Rudéns profetier. Det här innebär alltså att Nya testamentets profetia har samma auktoritet som Gamla testamentets skrivna profetia. Men i och med att Nya testamentet är fullbordat så har alla dessa nådegåvor upphört. Och de behövs inte längre. De behövs inte längre, säger de som har den här cessationistiska positionen. Och det är i USA konservativa, reformerta teologer i regel. Somliga är väldigt duktiga och väldigt bra på många sätt, men på den här punkten är jag djupt oenig med dem. Den mest kände är Warfield, som var professor på Princeton en gång innan det blev mera modernt, liberalt i New York. Den tredje positionen är den som traditionella pingstvänner har och karismatiker i alla samfund. De skiljer profetia från predikan, men de skiljer också mellan ofelbar apostolisk undervisning och vanlig församlingsprofetia, församlingsbaserad profetisk tjänst, som Martin Kron skriver i sin uppsats, en väldigt bra översättning. Församlingsbaserad profetisk tjänst. Men denna församlingsbaserade profetiska tjänst har lägre auktoritetsgrad än den apostoliska undervisningen. Och detta utvecklar Grudem, då en av de teologer vars bok vi har med i litteraturförteckningen. Han doktorerade, som vi har sagt, på profetian i Nya testamentet i Cambridge. Och enligt Grudem så är det de intertestamentala författarna som har introducerat ett nytt, svagare profetiebegrepp. Så att enligt Grudem finns det två typer av profetia i Nya testamentet. Den auktoritativa som apostlarna företrädde och som har fått sitt nedslag i Nya testamentet och som upphörde då. Och den församlingsbaserade profetiska tjänsten, den finns kvar, men den är av svagare typ. Och när Grudem summerar denna typ av profetia så säger han att speaking merely human words to report something God brings to mind. Det är alltså hans mest breda definition på en profetia som kan ges till en människa idag. Och Thistleton, han som har skrivit en stor kommentar till första Korintherbrevet, han citerar jag ordagrant: for Grudem, prophecy today is this mixed gift, divine insight or revelation, but potentially fallibly received and interpreted by the one who prophesies. Grudem skulle väl godkänna det, även om han skulle vilja ha lite mer positivt stuk på det. Nåväl. Det finns en fjärde position, och det är den som säger att viss predikan kan idag vara profetisk. Och det är den som Thistleton har. Vi kommer tillbaka till det. Men nu går vi till punkt 3. Vad säger då Nya testamentet om profetian? Och först ska vi säga något om profetians psykologi. Är det ett extatiskt fenomen? Man faller i trans och sen när man kommer tillbaka till verkligheten så har man ett budskap från Gud. Eller är det ett kontrollerat profetiskt tal? Här så är alla eniga om att det är ett kontrollerat profetiskt tal. Och det där kan vi ju se i 14:39. Om ni har första Korintherbrevet 12, 13, 14 öppet så hittar vi det mycket snabbt, det vi ska nu hittar jag inte själv, det var konstigt. 14:29 sa jag. Ja, där uppe har vi det. Jag ser så dåligt här. Profeternas ande behärskas av profeterna. Alltså profeten, när han får ett tilltal från Gud, kan bära det fram och han kan låta bli. Han är alltså inte tvungen, så att han får ett slags eruptivt utbrott som, ja, i andra religioner, extatiskt utbrott. Det är alltså inte så att profetians ande kommer över honom och gör honom till en mekanisk förmedlare, utan hon vet när hon ska säga det och inte säga det, och tystna när man ska tystna. Här har då Thistleton och Grudem ett visst meningsutbyte, nämligen: kommer profetian alltid spontant, vertikalt, ovanifrån, på ett övernaturligt sätt och bryter in i mitt medvetande, eller kan också profetian komma när jag sitter och förbereder en predikan, när jag reflekterar, när jag ber om ljus över ordet? Kan profetian komma även då? Grudem, Dunn, Fee, Turner håller hårt på det här spontana inbrottet ovanifrån rakt ner. Senkrecht von oben, som Karl Barth talade om. Under det att Sisselton menar att den heliga ande kan så att säga komma och arbeta med mig i min förberedelse, i min bön, i min brottning med bibeltexten och ge mig ett budskap som är en profetia. Nåväl, det andra, det profetiska talets innehåll. Och där följer då Turner det stora arbetet som Owen, David Owen, han är alltså norrman från Tröndelag ursprungligen, hans föräldrar, han var professor i USA. Han skrev ett stort arbete som heter Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World 1983. Det är det stora arbete som alla hänvisar till när de diskuterar profetia i Nya Testamentet. Och han har gått igenom 59 profetier i Nya Testamentet. Det han menar vara profetior i Nya Testamentet efter ett visst urval, efter vissa kriterier som man givetvis alltid kan diskutera. Och han säger då för det första att det finns orakel. Det är den term som tekniskt används. Profetisk tilltal skulle vi kanske säga. Orakel som ger tillförsikt. Och de bibelställen som jag hänvisar till är när den heliga ande, Jesus eller någon ängel säger var inte rädd till Paulus. Eller i andra Korintherbrevet 12, min nåd är allt du behöver. Och det är klart, den här typen av profetiskt tilltal är ju mycket vanlig i karismatiska sammanhang idag. Om ni tänker efter när ni har varit på karismatiska konferenser, OAS-konferenser, så majoriteten av alla inlägg har haft den här karaktären, uppmuntrande, trostärkande tilltal. För det andra, preskriptiva orakel, alltså föreskrivande orakel, det är varningar, eller i Apostlagärningarna 13, när den heliga ande säger att man ska avskilja bland annat Saulus och Barnabas för att bli missionärer. Det är föreskrivande orakel. Och för det tredje, tillkännagivanden eller proklamationer, domsutsagor. Nu slår dig Herrens hand, säger Paulus om till trollkaren Elymas i Apostlagärningarna 13. Eller den som har ett annat evangelium i Galaterbrevet 1, förbannelse vare över honom. Och så har vi för det fjärde, tillkännagivanden eller proklamation av frälsning. Och då tar han från Uppenbarelseboken, saliga de döda som hädan efter dör i Herren, respektive i 19 kapitlet, saliga är de som är bjudna till lammets måltid. Och för det femte, legitimerande orakel, självkommenderande orakel. Det är när Herren Jesus i Uppenbarelseboken 1, åtta introducerar sig så. Jag är A och O, säger Herren. Ja, det är Gud som talar. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är, som var, som kommer, allhärskaren. Och sen har vi då i vers 17. Var inte rädd, jag är den första och den sista, det är den uppståndne Jesus som säger det. Slutligen har vi framtids förutsägelser. Vi ska alla förvandlas. Första Korintherbrevet 15, exempelvis. Om man nu analyserar de här typerna av profetior, så har åtminstone de fyra sista en läromässig karaktär också. Det lyfter Owen fram och det poängterar Turner mycket tydligt. Sen om man fortsätter och läser texterna själv, och det har Owen på andra ställen också lyft fram, så talas det ju om profetia, att anden talar och leder. vid lösning av disputer i apostlagärningarna 15, anden och vi har beslutat. Speciell ledning när Paulus leds av den heliga ande att inte fortsätta i min rasen utan fara över till Grekland, till Makedonien. Varning för hungersnöd som kommer i kapitel 11. Eller förutsägelse om Paulus lidande som kommer i apostlagärningarna 20 via Agabus. Och då säger Turner att det är fråga om partikularistisk, tyvärr ett främmande ord igen, alltså en speciell kunskap som gäller speciella personer och speciella omständigheter som ska skilja sig från allmänna principer, allmän kunskap om Gud och hans gärningar som man kan deducera från Toran, alltså från Gamla testamentet, eller evangelietraditionen. Det är ju en muntlig tradition när apostlagärningarna skrivs, eller från apostlarnas undervisning. Och Turner menar att analysera den profetiska analysen och diagnostiken som ges av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken 2-3 pekar i samma riktning. Och vi har det i Första Korinthierbrevet 14-25 där ett profetiskt budskap kan avslöja vad som gömmer sig i en besökares innersta. Och sen kommer en intressant passus här. Jag citerar Turner alltså. För att här börjar Turner bli aningen motsägelsefull. Det är dock osannolikt att Paulus skulle ha betecknat profetia som den förnämsta nådegåvan, vilket han gör i 14.1. Den som kommer efter apostlatjänsten i 12.28-29. Om inte den profetiska uppenbarelsen, termen som används på grekiska är apokalypsis, alltså uppenbarelse, gick längre än det som vi nu har läst som exempel på profetia, och också innehöll information om de teologiska mysterierna. Och då har vi alltså ordet mysterion, mysterium. Och om detta talar Paulus i 13.2, första Korinthierbrevet. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Här märker ni att det kopplas ihop, profetians gåva och känna mysteria, hemligheterna. Och så kommer det där tillbaka i 14.2. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter, mysteria. Man har ju ofta frågat, vad är det som man säger till Gud när man talar i tungor? Om man talar alltså inte ett mänskligt språk, man talar kanske änglarnas språk. Vad säger man till Gud? Vad är det som uppbygger den som talar i tungor så enormt? Ja. Och svaret ges ju här. Det är att man talar hemligheter, det vill säga det är ett slags lovprisning av Guds frälsningshandlingar. Som ju är de stora mysterierna enligt Pauli undervisning. Som det behöver andens upplysning för att lära känna. Så kort sagt, det som den som talar i tungor och blir uppbyggd. Det är alltså att man prisar Gud för den seger Jesus har vunnit på korset och i sin uppståndelse. Det är alltså ett lovprisande av försoningen i alla dess aspekter. Och det är därför den ger en sån kraft och en sån glädje och en sån förlösning till den som beder i tungor. Och sak samma, det måste vara samma innebörd här, att den som har en profetisk gåva också har en speciell insikt i mysterierna. Och därmed så kommer man in på det som vi kallar för läromässig mark. Mycket tydligt. Och det öppnar Turner för genom de här formuleringarna. Vi ska sen se att han drar åt säcken lite längre ner. Nu ska vi se om det var något som jag tänkte beröra där. Jo ja, denna partikularistiska kunskap som Turner säger utmärker profetian hos Paulus, den vill Gordon Fee specificera betydligt. Därför att Gordon Fee säger i sin kommentar till första Korinthierbrevet nej till tanken att det finns personliga profetior. Det vill säga att jag får en profetia att NN exempelvis ska gifta sig med ZZ. Eller att jag får en profetia att NN ska bli präst eller missionär eller flytta dit eller göra det eller göra det. Mot detta är Fee extremt negativ och skeptisk. Och det är klart, han har växt upp i en mycket radikal pingstmiljö, så han har sett hur det här har missbrukats. Turner verkar inte ha samma invändningar. Fee lägger till att det finns en personlig typ av profetia, men den ska bekräftas av församlingen, av kyrkan. Då är det all right. För så var det med Paulus. Eller Timoteus. Jag kommer ihåg. Att Timoteus hade utpekats. Och fått förbön med händers påläggning. Men då var det hela församlingens äldste som bad för honom. Då är det all right. Men det får inte vara så att säga någonting som är privat utanför församlingen enligt Gordon Fee. Om vi går vidare på det här spåret, så är det här ett stort problem i den etiopiska evangeliska mekanismkyrkan. Det här är ett mycket stort problem när det gäller profetians nådegåva där. Den har varit väldigt mycket i funktion under flera decennier i olika delar av kyrkan. Och speciellt har kvinnor spelat en mycket viktig roll som profetissor. Ofta i att avslöja synd hos de manliga församlingsledarna, vilket ju kanske inte alltid är så populärt. Men så finns det i den etiopiska religiösa kulturen, framförallt i den kultur som har afrikansk, mer typisk afrikanskt ursprung, bland Oromos och de i södra Etiopien, så finns det religiösa ledare i den traditionella religionen som heter Kalitsha, som vi skulle översätta med shamaner. Trollkar är alldeles för vulgärt uttryck. Shamaner är jättebra. Förmedlare av budskap från andevärlden till människan, från människan till Gud och andevärlden. Och dessa shamaner, dessa Kalitsha, fungerar ungefär som rådgivare, ungefär som den som är terapeut och har öppning mellan klockan 9 och klockan 16 på sitt kontor och tar emot folk och har psykologisk terapeutisk legitimation och tar betalt. På exakt samma sätt fungerade shamanerna Kalitsha i den här kulturen i åtminstone 100 år. Man hade tappat en ko, man hade tappat en häst, man hade tappat ett barn. Och man går då till Kalitschan för att få reda på vem har satt det onda ögat på min son så han har dött. Och om man då offrar och ger tillräckligt mycket till Kalitschan, så får man ett svar som man ska kunna ta hem på den som har gjort detta. När det är som värst alltså. Det som är problemet nu med profetians nådegåva i mekanismkyrkan och givetvis lika mycket i pingstkyrkorna, förmodligen ännu mycket mer där, är att somliga med en sån här gåva, de öppnar eget. Och de har ett kontor och tar emot besökare mellan 9 och 15 och tar grundligt betalt. Helt utanför församlingen. Och detta är ju ett missbruk som går helt emot Nya Testamentet. Och vad gör man åt det då med kyrkan? Jo, när man upptäckte det här så inbjöd man alla som uppfattades ha profetisk gåva i Nakamte-synoden, den som vi har kontakt med på Johannelund. Man inbjöd alla som hade profetisk rykte i alla församlingar att komma till stora samlingar fredag, lördag, söndag. Och så hade man undervisning i Nya Testamentet. Och så drog man slutsatser av Nya Testamentet. Och så sa man att detta sätt att ägna sig åt privat profetieverksamhet är okristligt rakt igenom. Och är bara en annan form för det Kalitschan gjorde mot betalning. Och har ingenting med den heliga ande att göra. Det är ett missbruk rakt igenom. De som böjde sig och bekände sin synd och lovade att hädanefter bara verka inom församlingen och inom hemgruppsverksamheten, de förläts och fick fortsätta. De andra exkommunicerades omedelbart från församling och nattvardsbord och stöttes ut till dess de hade ångrat sig och bekänt sin synd. Och de lyckades, menade de, det här ägde rum ungefär 2000-2001 när jag var ännu kvar i Etiopien. De menade att de lyckades riktigt bra. Det var ett antal som de måste exkommunicera, men det fanns ändå så många profetisk gåva så det var bara bra att bli av med de dåliga, så att säga. De hade tillräckligt med andra bråk att hålla reda på också. Men nu har det här dykt upp i södra Etiopien i en kontext och i en synod där det inte alls finns samma andliga starka ledare som i Nakamte-synoden. Och där blir det väldigt problematiskt. Därför att ingen profet, så att säga, låter sig tillrättavisas om han inte tillrättavisas av någon som han upplever är en starkare profet än han själv. Det är ju en sak om man bara argumenterar utifrån ett bibelstudium, det börjar man med. Men nästa argumentationsled är när talaren säger, jag talar mer i tungor än du gör. Ja, som Paulus gör i första Korinthierbrevet. Jag har en starkare profetisk gåva än du har. Och så sätter man fingret på den som man vill komma åt. Och så visar man det på något sätt, då tar det skruv. Men kan man inte göra det, då är det inte lätt att komma till rätta med det här. Så det här är alltså ett reellt problem där nere. Som då ger upphov till att somliga helt vill utmönstra allt tal om profetisk gåva för att bli av med den här formen av villfarelse.
Ja. De som exkommuniceras, ja. Har de kvar den här gåvan?
Ja, frågan är om de har någon gåva. Eller de kanske har haft och den har sen liksom gått upp i rök. Eller en parapsykologisk gåva. Det är utan tvivel så man gör undersökningar att i vissa släkter så finns den här gåvan att gå från far till son. Precis som det finns vissa släkter uppe i Lappland, Norrbotten. Hos vilka, framförallt samiska släkter, hos vilken den här gåvan tycks gå i arv. Och frågan är vad man gör. Ja. Det här är liksom lite vid sidan om, men ni förstår lite av problematiken som finns för kyrkoledning. Nu tar vi rast, för nu har vi hållit på 50 minuter. Nu tar vi rast. Och nu ska vi alltså tala om profetians syfte enligt Paulus, första Korinthierbrevet 14. Men vers 3, men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, han förmanar och han tröstar. Vad innebär det? Och jag följer Turner, eftersom han är lärobok. Det är varken ett tillräckligt eller ett nödvändigt villkor. Det är en filosofisk distinktion, jag tänker inte lägga ut den. Men att bygga upp, förmana och trösta är inte ett tillräckligt eller ett nödvändigt villkor för att profetia ska föreligga. Därför att visdomens ord och kunskapens ord som är nådegåvor, tungotal, uttytt, homilia, jag citerar honom bara, jag vet inte riktigt vad han menar med det, undervisning, har samma syfte. Och det kan också vara karismatiskt, det vill säga lett av den heliga ande. Guds profetiska tilltal till församlingen tjänar som tecken på Guds närvaro. Och det är nu som han vill komma fram till vad som utmärker det profetiska tilltalet speciellt. Det är ett tecken på Guds närvaro, ett välsignelsens tecken på att Gud är med. Gud känner deras problem och faror. Han har allt i sin hand, han leder och han instruerar. Ibland riktar sig profetian även till icke-troende. Och varför är då profetians gåva den mest otrovärda? Den som man helst ska eftersöka. Jo, därför att i den talar Gud in i en människas speciella situation, visar sin närvaro, sin kärlek och sin omsorg. Det är den närvarande, kärleksfulla guden som uppenbarar sig. Och det här poängterar Grudem, det här poängterar Fee, det här poängterar Turner, det här poängterar Michael Green. Alla fyra mycket tydligt. Och som vi sa första kvällen, så det som utmärker den karismatiska pentekostala kristendomen som växer så påtagligt i Latinamerika, Afrika och Asien är den, att det är den närvarande Gudens kristendom. Gud är mitt ibland oss och löser både sociala och andliga problem. Och det är därför som profetians nådegåva är så viktig enligt Grudem eller Fee eller Turner. Här finns det väldigt många frågor att ställa. Exempelvis, vad är kunskapens ord? Det är ju den andra nådegåvan i uppräkningen i första Korinthierbrevet 12. Och jag minns att jag diskuterade det en gång med biskop Gärtner, som ju är professor i Nya Testamentet ursprungligen. Och han sa att han betecknade den som någon slags del av profetians nådegåva. När det innebär att man får en speciell kunskap om en människas situation och talar in i den med en kunskap om henne som man inte kan få på vanligt sätt. Man har inte fått den genom observation, man har inte fått den genom att man har lyssnat till vad andra har sagt, man har inte fått den utifrån vad den människan har sagt om sig själv till mig, utan en slags övernaturlig information om vad skon klämmer för en. Ofta kallar man ju det idag för kunskapens ord. Du som sitter där har det problemet och Gud vill lösa det på det och det sättet nu ikväll. Det är snarast, menade biskop Gärtner, och jag tror han har rätt, någon form av profetians nådegåva. Och min slutplädering ikväll kommer att bli att profetians nådegåva är ett mycket mångdimensionellt, en mångdimensionell erfarenhet. Där man inte ska spela ut A mot B, utan det är många sidor i den. Man kan exempelvis fråga sig, finns det en ledningens nådegåva? Det sägs ju ingenting om det i Nya Testamentet, bortsett från att den helige ande leder Paulus i Apostlagärningarna 16 att sluta resa runt i Bithynien och istället fara över till Grekland, kom över och hjälp oss. Ja, men det är att styra församlingen. Ja, men att sitta i en församlingsstyrelse så att säga. Men att gå på Guds ledning. Och där har vi ju alla hört om Einar Lundby. De flesta av er kanske har hört om honom. En norsk psykiater, toppklasspsykiater i Oslo, som blir omvänd 30-årsåldern som toppklasspsykiater och som får ett tilltal från Gud att han ska skicka 200 kronor till en av societetsdamerna i Oslo. Och han säger till Gud, det är meningslöst, hon är gift med den rikaste mannen i Norge, vad behöver hon 200 kronor för, det är löjligt, Gud. Och Gud eller den helige ande säger, skicka 200 kronor till henne, punkt slut. Och han är lydig, så han skickar det, han anger sitt namn och han skyller på Gud för att rädda sitt ansikte. Mycket, mycket klokt av honom. Han får efter 14 dagar ett svar till sin stora förvåning och hon berättar, min man har skilt sig från mig och gjort mig fullständigt arvlös. Jag äger inte ett öre. Jag var förtvivlad. Jag ropade till Gud, jag brukar inte be till Gud vanligtvis, men jag ropade till Gud, om det finns, hjälp mig. Då fick jag dina 200 kronor och du sa det var från Gud och du räddade mig på det sättet. Ja. Detta var sen Einar Lundby med om, jag vet inte hur många gånger. Varje gång jag kom till Norge på 60-talet fick jag höra nya Einar Lundby-historier. Ungefär som man hade nya skottehistorier politiskt sett. Han kunde gå och lägga sig och så säger Guds ande, stig upp och gå ut i skogen och sjung vält alle dine vejer. Det är en psalm. Norsk psalm översatt från Paul Gerhard. Alltså anförtro alla dina vägar åt Gud, han ska skydda och bevara dig. Och Lundby säger, vad är det för vanvitt? Folk har ju gått och lagt sig. Gå ut och sjung den sången, säger Guds ande. Han är då psykiater och ledare för Modumbads nervesanatorium som han byggde upp tillsammans med några kollegor. Han går ut i skogen och bland tallarna där så sjunger han salmen och tycker att han är utomordentligt löjlig. Men Gud har sagt det, han går hem och lägger sig och sover. Och dagen efter så går han ronden och en patient frågar honom, tror du att Gud bryr sig om en människa som tänker begå självmord så att Gud skickar en människa i hennes väg just när hon har anlagt snaran om sin hals och ska hoppa från trädet och ta sitt liv. Så att en person kommer och sjunger en gammal psalm som den personen kände. Ja, han känner ju igen historien, så han säger ja utan att blinka. Och då säger mannen i sängen, jag var den mannen som räddades av den sången igår kväll. Ja. Och det här finns mängder av sådana här historier. Det är klart, somliga försökte härma honom och det gick på tok. Jag har hört norska bröder berätta om det också. Det kan man hålla en hel kväll om misslyckade försök. Men också andra som alltså på något sätt smittades. Som en missionär Harsta från Sydafrika som jag var med på ett läger tillsammans med. Han sa, sen jag började umgås med Einar Lundby har jag också fått lite av den gåvan. Jag kommer till tandläkaren en timme för tidigt. En måndag morgon och jag blir arg. Vad ska jag göra med den här timmen? Och jag ser en förskrämd människovarelse sitter i andra delen av rummet och ser helt färdig ut. Och jag går och pratar med honom. Och det första han frågar, är du präst? Ja, sa han, det är jag. Får jag bikta mig för med dig? Ja, det får du, säger han. Och så biktar han sig. Han sitter på ett känt företag som ekonom. Han har försnillat en massa pengar. Det kommer att upptäckas vilken vecka som helst. Han har beslutat att begå självmord. Och han har sagt till Gud, om jag inte träffar någon präst som jag kan bikta mig för före klockan 10 denna morgon begår jag självmord. Och nu träffar han en präst 9:15. Det var sista sekunden. Och så följer Harsta med honom till företaget. Och chefen är utomordentligt förståelsefull faktiskt. Han följer honom hem till familjen och de nästan förskjuter honom, hustrun och barnen. Blir så upprörda över att pappan kan ha begått ett sånt nedrigt brott. Så de nästan förskjuter honom. Och så följer han honom genom hela rättegången. Och han får sina år helt rättmätigt. Men han kommer till tro under processen. Och när han har avtjänat sitt straff får han tillbaka jobbet av chefen på företaget. Så slutade det. Det är inte alltid det slutar så. Så bra yrkesmässigt. Och frågan är, vad är det här för gåva? Och det är klart jag skulle säga att det är en dimension, det är en del av en profetisk gåva. Och väldigt mycket när jag har lyssnat till folk med profetisk gåva så har det gällt sådana här saker. Halvar Eriksson, distriktsföreståndare uppe i EFS Västerbotten, nu död, väckelsepredikant. Han hade den här gåvan på ett mycket påtagligt sätt. I den bemärkelsen att han kunde köra bil, han körde väldigt mycket bil för att besöka olika delar av EFS och då kunde bara Guds ande säga till honom, stanna och gå in i den gården där. Och han var ju en spelevink och hade rätt att ta folk, så han stannade och gick in och visste ju inte vem som bodde i den gården och vad som skulle möta honom. Men det var alltid då någon som han kunde få leda till tro eller hjälpa i en svår personlig kris. Han kunde också berätta om hur profetian kom till honom när han predikade. Han hade sitt manuskript, gjort sitt bästa för att följa texten. Men, sa han, så tömdes mitt medvetande. Jag blev alldeles tom. Och så sa jag någonting som inte hade med texten att göra och med mitt manuskript att göra. Och jag kände mig mycket dum. Men jag vande mig vid att nu är det någonting Gud vill ha sagt speciellt. Så jag fick finna mig i den förödmjukelsen. Och jag hoppades bara, sa han, att ingen teologiskt mera kunnig person var närvarande som anmärkte på att jag helt lämnade predikan och konceptet och så vidare. Och så helt plötsligt så upphörde den där egendomliga tomhetskänslan och han fortsatte att predika det som vanligt och var glad åt det. Men så visste han att när han hade sagt amen, Guds tjänst var över, då gällde det att prata med den som kom fram, som bad om ett enskilt samtal, som sa, hur kan du veta mitt livshistoria? Han hade aldrig sett mannen förut. Och så fick han föra honom till tro. Det är en typ av profetians nådegåva som finns i många kontexter. Många teologiska sammanhang egentligen. Hos många personer. Ivan Hellström, som ju var studierektor på Johannelund, en utomordentlig bibelutläggare, berättade när han hade varit på konferens uppe i Österbotten i kyrkans ungdom. Han förberett sin söndagspredikan utomordentligt väl, som han alltid gjorde, lysande. Och så 10:30 innan gudstjänsten börjar, så säger Gud till honom, den ska du inte hålla. Ja, men vem ska jag hålla? Vad ska jag hålla då, säger han. Och så hade han ju, som vi alla, en bunt manuskript med sig som man har i nödfall. Och han bläddrade förtvivlat för att se om det fanns något annat. Och så helt plötsligt så kom det fram ett manuskript. Det ska du ta. Och han skyndar sig att läsa igenom det, så han vet vad det gick ut på. Och under första delen av gudstjänsten, under liturgin, så hann han ju läsa på lite bättre. Så att när han kommer upp i predikstolen så är han inne i det nya budskapet. Och han håller den predikan. Och precis som Halvar Eriksson, efter gudstjänsten kommer det fram en man, ber att få tala med honom och säger, jag har varit i färd med att lämna kyrkan och kristen tro. Jag sa till Gud att det här är sista chansen jag ger dig. Talar du inte till mig nu in i min situation, så är det goodbye forever. Och du talade 100% in i min situation. Gud är här. Nu vill jag börja på nytt. Ja. Det är några exempel på profetians, som jag menar, profetians nådegåva även i mycket mycket ordinära lutherska sammanhang. Vad nu med frågan 3-4 här, innehåller profetian också karismatisk exeges, predikan och undervisning? På den punkten svarar Turner mer eller mindre nej. Alltså inte helt. Men det finns en lång rad framstående exegeter som svarar ja, men med vissa skillnader. Den första är Friedrich, han som har skrivit den stora artikeln om profetia i det stora tyska exegetiska upplagsverket Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, The Theological Dictionary of the New Testament, som är det mest ansedda uppslagsverket som existerar på jorden. Och där betecknar han den primitiva kristna profetian som karismatiska predikanters inspirerade tal, genom vilka Guds frälsningsplan för världen och samhället eller kyrkan och hans vilja för den individuella kristens liv görs känd. Så här står ju då alltså predikan, men då är det predikan av Guds frälsningsplan för världen som är centrum. David Hill, som är en annan känd engelsk exeget, säger att den profetiska tjänsten har karaktären av pastoral predikan. Därför att detta att förmana och trösta står i centrum. Och en som heter Gillespie, som har skrivit relativt nyligt, han hävdar att profetens proklamation är pastoral predikan. Och då predikar han nåd och dom, alltså det som vi lutheraner kallar för lag och evangelium. Och vinner på det sättet den icke-troende människan för Kristus. Och Gillespie säger att termen paraklesis, som då översatt med att förmana, inkluderar predikan av evangeliet, etisk instruktion och tillämpad teologi i Paulus brev. Sen finns det en amerikansk forskare som heter Ellis, och han menar att apostlarnas tolkning av Gamla testamentet ska karakteriseras som en karismatisk, profetisk exeges. Och det är klart, jag har alltid funderat på vilka är det som har givit oss den tolkning av Gamla testamentet som finns i Nya testamentet. Det finns många arbeten som analyserar hur rabbinerna tolkade Gamla testamentet. Det finns arbeten som koncentrerar sig på hur Jesus tolkade vissa passager i Gamla testamentet, förutsatt att man då tror att det som evangelierna tillskriver Jesus verkligen är hans ord. Och sen finns det arbeten om hur apostlarna tolkar Gamla testamentet. Men vem, så att säga, gav apostlarna den här tolkningen? Det får man aldrig något svar på, har jag upptäckt. Och frågan är alltså, var det de nytestamentliga profeterna som fick den här insikten hur man skulle tolka Gamla testamentet? Var det apostlarna som fick den här insikten? Turner tycks mena att det är a charismatic wisdom generellt, men han säger inte vem som har fått denna karismatiska vishet att göra den där tolkningen. Så där finns det någonting att fundera på. Thistleton, han som har skrivit den stora tjocka kommentaren till första Korintherbrevet, han menar att det definitivt finns en läromässig del i profetian. Och den kommer då fram i viss typ av predikan. Så han ansluter sig alltså inte till Grudems och Turners och Fies och Duns begränsning av profetian till de exempel som vi hade i 3.2. Utan han menar att har profetian karaktären av att bygga upp, så finns det definitivt ett läromässigt innehåll i det. För inte blir man bara uppbyggd på att höra att Gud är med dig och du ska inte vara rädd att ta det jobbet och du ska få kraft att utföra den uppgiften. Är det allt som profetia står för, så bygger det ju inte upp så speciellt mycket. Därför att det som verkligen bygger upp är förkunnelsen om Jesus Kristus och hans försoningsverk och hans frälsning och hans räddning. Det är så att säga den grund man står på. Sen så kommer det andra in som bonuseffekter, om man uttrycker det mycket förenklat. Det är Thistletons position. Michael Green har en väldigt intressant utläggning i sin bok I Believe in the Holy Spirit. Och jag upptäcker att jag till och med har hans egen dedikation. Jag fick den när han var här och predikade 1975. Vi hade då en väckelseserie med Michael Green och höll till några kvällar på Norrlands Nation. Jag har inte varit på Norrlands Nation sedan 75. Jag var där på nämndemännens kyrkkaffe efter tingsrättsgudstjänsten förra veckan. Och kom ihåg miljön. Michael Green tar som ett exempel på en predikan av biskop Melito av Sardis, som vars text man just hade hittat när han skrev den här boken på 1980-talet. Det är en predikan där Melito talar om att frälsaren antog mänsklig natur, och han led, och han blev bunden för den som var bunden, och led för den som lider, och han har blivit begravd för den som är begravd i synd, han har blivit uppväckt från de döda, och proklamerar detta budskap. Och sen så övergår den här biskop Melito i sin framställning från en undervisande predikan till att det är Jesus som talar till folket. Vem vill kämpa mot mig? Låt honom ställa upp framför mig. Det är jag som har befriat den fördömde. Det är jag som gav mitt liv för de döda. Det är jag som blev uppväckt för den som är begravd i synd. Vem vill argumentera mot mig? Det är jag, säger Kristus, som har förstört döden. Det är jag som har besegrat fienden. Det är jag som har trampat ihjäl Hades. Det är jag som har bundit den starke mannen. Det är jag som nu har tagit mänskligheten upp till himlens höjder. Det är jag, säger Kristus. Och så fortsätter Jesus och talar: jag är ditt ljus, jag är din frälsning, jag är din kung. Det är jag som tar dig upp till himlens höjder. Det är jag som ger dig uppståndelsen där. Det är jag som vill visa dig den evige fadern. Det är jag som vill uppväcka dig med min högra hand. Det är ju alltså ett mycket klart profetiskt utbrott i en predikan. Oerhört starkt alltså. Och det är klart, många väckelsepredikanter i vår tradition här i Sverige predikade i sina benådade stunder på det här sättet. Ja? Om ni tänker efter. Frank Mangs kunde göra det. Många, många andra. Och det är helt klart att då känner församlingen att nu övergår predikanten från att hålla en läromässig predikan, vilket också behövs, till att tala direkt till åhöraren, så att åhöraren grips och upplever: nu sägs detta till mig. Och det är en stor nåd när den helige ande så att säga manifesterar sig på det sättet i en predikosituation. Det är en stor nåd.
Det är en biskop Nils Polander som hade
samma. Ja. Alltså, predikan så jag. Ja. Han är ju den sista prästen i Svenska kyrkan som har kunnat fylla en kyrka med 1000 pers söndag efter söndag. Som han gjorde i Engelbrektskyrkan i Stockholm och Domkyrkan i Lund. Han är den sista predikanten överhuvudtaget i svensk kontext.
Vem var det, sa
du? Nils Polander, biskop Nils Polander.
Den sista tills vidare.
Ja, tills vidare, tack och lov. Tills vidare, ja, det är bra. Det är bra, Herren vill säkert uppväcka flera. Tills vidare, ja. Det var något som jag skulle lägga till, men nu ramlade det bort ur mitt minne. Jo, på Karisma 74 Umeå var bland annat Sven Danell predikant. Jag åkte rälsbussen med honom då från Vännäs ner till Umeå. Vi satt mitt emot varandra. Han var med i bibelläsningsringen, så jag kände honom. Han var ordförande i styrelsen. Jag kikade i hans portfölj för att se om han hade med sig några manuskript. Det var absolut tomt om manuskript. Han hade bara en bibel, oerhört läst och vältummad, en evangeliehandbok och en psalmbok. Det var de enda böckerna han hade med sig. Och jag tänkte, har han inte förberett sig någonting? Han skulle ju hålla massa predikningar. Men det var mycket märkligt. Han gick direkt från rälsbussen upp i Umeå stads kyrka för att predika. Och han förflyttades tillbaka till sin tid i Estland som svensk predikant ute på öarna. Och den andliga atmosfär som rådde där, som var oerhört väckelsebestämd. Och han talade direkt med en andens smörjelse som, ja, sällan har hört. Stanley Sjöber, han föll nästan ner på sina knän av tillbedja. Han var så tagen så han darrade, kommer jag ihåg. Och sista mötet så talade Sven Danell och höll en utläggning om sakta för han moderfåren fram från Isaiah någonstans. 40 eller det, 41. Och så helt plötsligt så bytte han stil och så säger han: och nu säger jag, och det är inte jag som säger det, det är den helige ande som säger det. Och det gick genom hela dragonhallen som elektriska blixtrar. Du som, och så beskrev han situationen hos en människa, ikväll kallar Herren dig att tro och komma tillbaka till honom. Och när det sen var inbjudan till altar call, då var det ju en lång, lång rad som kom fram. För det var många människor som hade alltså erfarit. Det var tilltalet till just dem. Ja, det var det som jag hade tänkt berätta. Ja, så nu har vi kommit till 3:5. Och där så betonar då Turner tillsammans med Grudem att den nytestamentliga församlingsbaserade profetiska tjänsten, den har en begränsad auktoritet. Den har inte gammaltestamentliga profeternas auktoritet, i varje fall inte de skriftliga profeternas, utan den ska prövas och bedömas, som det sägs i 14:29. Som profeter får tala eller får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Och frågan är då, och det här upprepas i första Thessalonikerbrevet 5:21, i första Johannes 4:1. Och då är frågan: vem är det som ska utöva andebedömningens gåva? Är det andra profeter? Är det de med andebedömningen skåva enligt 12:10? Eller är det hela församlingen? Och det kan man nog inte få ett enhetligt svar på. På OAS-konferenser finns det alltid en andebedömningsgrupp. Så om man har fått ett tilltal eller en bild, så ska man gå fram till den gruppen och berätta vad man har ansett sig ha fått från Herren. Och sen släpps man då fram utifrån om denna grupp anser att det är från Herren eller inte. Det där förekommer också på lutherska karismatiska konferenser i USA och många olika karismatiska sammanhang. Det som Grudem trycker på mycket tydligt är att en som har en sån här församlingsbaserad profetiatjänst inte får säga så säger Herren. För det uttrycket förutsätter 100-procentig auktoritet. Och när det då finns en invändning mot det, nämligen att Agabus så säger den helige ande, i Apostlagärningarna 21:11, det enda gången som det finns, då säger Grudem att det han säger är inte helt riktigt, det är stora delar riktigt, men det är inte romarna, det är inte judarna som ska ta fast Paulus, det är romarna som gör det och så vidare, om ni tittar på det. Så att han minskar lite på auktoriteten och säger att ja, han menar egentligen att det hade varit bättre om Agabus hade sagt att jag tror att den helige ande säger att. Och så ger då Grudem det rådet till de som har en profetisk gåva att inte uppträda med 100-procentig auktoritet, utan säga: jag har fått ett budskap till församlingen eller till någon här i församlingen från Gud. Och nu får ni pröva om ni anser det är från Gud eller inte. Det tycker Grudem är det riktiga sättet när man introducerar en profetia i ett församlingskontext. Och det hade vi många exempel på här i Lötenkyrkan på tidigt 80-tal, när vi var lite mer karismatiska i det avseendet. Och det fungerar mycket bra. Och jag har faktiskt bett Thomas Nygren, när man hade varit ikväll, att berätta lite grann om hur han upplever att få ett sånt här tilltal och hur man så att säga transponerar det från tungotal till vanlig svenska och hur man introducerar som en. Han är upptagen nu på Järlåsa, men jag ska be honom säga något om det nästa tisdag. Och nu är det slut, så nu säger vi amen och låt oss alla be om att få profetians gåva, för det är någonting som Gud uppmanar, eller som Paulus uppmanar oss att söka. Och vi fortsätter sen med de punkter som är kvar nästa tisdag, plus att jag då tar upp en debatt om huruvida den helige ande är aktivt involverad i andra religioner eller inte. Därför att det är det sista skriket i diskussionen om religionsteologi nämligen. Därför så tycker jag att man ska ta upp det. Tack ska ni ha som har lyckats. Och som sagt, bed om andens gåvor och bed om profetians gåva. Gud har många överraskningar i beredskap åt oss. Tack ska ni ha.